There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Det har blivit många rubriker genom åren, men min podd handlar inte om mig. Den handlar kort och gott om hockey.
Ja, vi gick igår och tagit bilen ner. Tog 1,5 timme att köra genom Stockholm på morgonen här på en onsdag. Kom ner till Jönköping, såg en riktigt bra träning och ska träffa Andreas Johansson. Det är podd nummer 4. Och vill man veta någonting om Andreas Johanssons spelarkarriär, som är hur lång som helst, både i Sverige, Nordamerika, Ryssland, Schweiz och så vidare, då kan man läsa Wikipedia. Det jag är intresserad av Andreas, det är: varför ville HV71 ha dig som tränare? Du fick lämna som assisterande tränare i Färjestad. Det går en stund och sen hamnar du i HV71. Varför?
Ja, först hamnade jag i Södertälje som varit utmaningen på vägen. Och mitt första headcoachjobb, som vi kanske kan prata mer om sen. Men det var ju för mig otroligt viktigt att våga ta den utmaningen och samtidigt visa vad jag kan och vad man kan göra med ett lag på kort tid. Och där fick jag lite luft under vingarna, så att säga, och förstå att men det jag står för, det funkar. Så kändes det väl. Sen när HV kom in i bilden, så då ville man ha någon som ställer krav, som är rak, tydlig. Det var väl mycket. Men sen hade jag också en kravbild på hur jag ville ha det, och det är att de ska backa mig i det här. Och det var väl så diskussionen gick fram och tillbaks. Sen är inte jag bara rak och tydlig. Jag har en känslig sida också som jag tror kan bygga killarna. Men det var väl det, absolut. Någon som står för den han är.
Vi ska grotta lite.
Ja,
här,
jag förstår det.
Det är superspännande. Och alla jag pratar med, de har ett eget litet ämne som de vill prata om lite längre fram. Jag trodde du skulle vara musik, för du är bra lirare gitarr och sjunga. Jag trodde du skulle vara matlagning.
Nej, jag är inte speciellt bra lirare gitarr.
Jag har hört att du skitskriver egna låtar.
Ja, men det gör jag. Strängen gick sönder igår kväll. Jag tog inte med någon gitarr.
Right. Ja, vad vill du snacka om sen när vi kommer till din punkt?
Nej, men jag skulle vilja prata om det mentala. Alltså idrotten, vi kan träna hur mycket som helst allting, men just den mentala, tänkaret, vilja vara bäst, vilja vara 100%. Det är nog det största hörnstenen i mitt ledarskap egentligen.
En kort motfråga där. Vi ska komma tillbaka till det mentala sen. Men är det någonting som du kom underfund om under din spelarkarriär, eller någonting som du kommer med under din tränarkarriär?
Vet du vad, jag hade kunnat gjort mycket mer som spelare. Jag var ju så jättenyfiken. Jag stod i mässhallen i Karlstad och tränade, var ledigt så där. Men jag tränade ju inte rätt, och det kan ju vara för att man inte hade rätt guidning. Det kan ju vara för att man, var det nu än var. Men sen under tränarkarriären så har jag kommit underfund med det, att jag har haft otroligt många bra tränare som jag har snappat upp saker av. Men varför vill jag göra någonting halvdant? Och vi är proffs, vi har ett ansvar i det här också. Och det är något som är otroligt viktigt för mig. Att när vi går ut på isen med ledare och tränare, då ska det synas att vi har passion. Och då är det lätt att ge 100%.
Det är grymt spännande, tycker jag. Det där kommer bli en lång podd idag, känner jag på mig. huvudämnet är, HV71 har, enligt mig, 90-talet, 2000-talet var det väldigt framgångsrika. Det är en klubb som är drygt 40 år gammal. Jönköping, storstad, väldigt passionerat runt det. Det har gått lite upp och ner. Man har haft starka ledare här över tid, men gått lite baklänges. Då väljer man Andreas Johansson, som har en enorm hockeyerfarenhet men ganska kort ledarerfarenhet. Frågeställningen bara: hur gick rekryteringsprocessen till när de ringde dig första gången? Kan du ta oss igenom det?
Ja, det kan jag göra, för det var en väldigt bra rekryteringsprocess, för den gick i flera steg. Det var ingenting som bestämdes på 10 dagar. Utan första gången så var jag nere och träffade Fredrik Stillman. Och det var precis när jag var klar med Södertälje. Och Fredrik, de mådde inte så bra då, som vi alla vet, och han var hemma, men det var han som hade satt ögonen i mig från början. Och det var ett väldigt bra möte. Ola Thorvalds var också med. Kom dit, han var då general manager. Han har ju aldrig träffats förut. Stille och jag har ju känt varandra och spelat ihop och sådär. Så vi träffades, sen gick det någon vecka. De hörde av sig till min agent, Jocke Persson. Det var en diskussion om det här kan vara någonting. Nästa gång åker vi ner en gång till. Då träffar vi ordförande och klubbdirektörer. För att en fjärde gång sitta med hela styrelsen och alla de andra människorna inom sporten. När man då... De talar om vad de vill ha och hur det har varit. Men jag var väldigt tydlig också med att om jag ska komma... Jag är inte intresserad av att ta ett jobb för jobbets skull. Och HV är fantastiskt stor klubb, absolut. Men för mig var det viktigt att få rätt förutsättningar.
Frågeställningen som styrelsen hade då när man kommer in, när de börjar bolla frågor till dig, personliga frågor, ledarskapsfrågor, hur gick den typen av...
Ja, det var otroligt mycket frågor, och det var här jag tycker var bra. Jag fick ju svara på vad jag är för typ av ledare, och de hade ju... Det är inte alltid så lätt.
Nej,
och sen har man inte varit ledare jättelänge, 4 år som assisterande. Och...
Svårt att veta sitt eget
ledarskap lite. Men det är svårt, men jag kan ju veta vad jag står för, och det var jag väldigt tydlig. Att det är 100 som insats som gäller. Det är nummer ett. Nummer två, att mentala och ta hand om varandra och skapa en schysst miljö. Det tror jag att jag gillar det i alla fall. Men det ska, kravbilden och kul, det går faktiskt hand i hand. Många tror att det ska vara bara för att man är tuff och hård, som det kallas, eller kravbild, så kan man inte ha kul. Men det, så är det inte. På den här nivån kan du vara både och.
Oftast är det tvärtom. Att har du ingen kravbild så blir det ingen roligt.
Nej, men precis. Och det här var ju någonting som jag fick tala om för dem, att det här står jag för. Det kommer inte vara något i krusiduller om det. Och är det här ledarskapet ni vill ha, då är jag perfekt för er. Och så var det en förhandling fram och tillbaka. Så jag vet ju inte då.
Men du fick en konkret fråga efter typ 3 eller 4 träffar. Vi vill ha dig som ledare.
Ja, vi satt alltså fjärde gången satt vi ner i stan med hela styrelsen och hela. Och då gick vi in, då hade jag Jocke med min agent. Vi satt i rummet med alla. Fick gå ut, jag och Jocke, för att sen komma in igen, diskutera några andra frågor, bang, och sen tog sig ett beslut då. Så för mig var det ju självklart, jag menar, att få hoppa in här så tidigt i min tränarkarriär. Stor klubb, det fanns ju inga hinder egentligen. Men det var viktigt för mig att veta var de stod.
Hur såg uppdraget ut då? När du väl sa att okej, vi kör. Vad vill HV att du ska göra som ledare?
Ja, vet du vad? Det var lite rörigt i början. Stillman var inte med. Thorvald skulle sluta. Inga assisterande tränare. Ja, det fanns ju några assisterande tränare på kontrakt. Men det var ju viktigt för mig också att jag... Fredrik Olausson trodde ju inte jag var... Jag trodde han var sjuk.
Spelbarn.
Och vi är ju känt för 20 år. Så det är ju otroligt, för han är superlojal, superkunnig. Men, så det var lite rörigt i början. Och jag kände att wow, det här blir ett stålbad. Så det enda jag gjorde, det var att fokusera på hur vi skulle träna. Det var första jag tog tag i. Sommarträningen. Den hade varit lite frivillig sådär och lite mer komma och gå. Men det var mer den första... Jag satt med fystränarna direkt. De hade redan skickat ut programmen, men vi fick göra om dem. För jag tänkte, är vi bra tränare, börja träna rätt ände, då kan vi göra allt det andra sen. Men sen började rekryteringen då med assisterande tränare och så vidare då.
Men din bild, jag menar, du har ju hållit på i hockeyn i hela ditt liv. Och du har ju sett HV71, det har varit Reo Rautsalainen, och det har varit Keskinen och HV71. Vad hade du för bild av HV71 liksom utifrån? Man pratar mycket om att Färjestad gör dem så, HV gör dem så. Vad hade du för bild av HV?
Jag hade faktiskt den bilden jag hade, att här finns det potential som inte levs ut till fullo.
Och då menar du egentligen att man kan lyfta...
Ja, man har 4 olika... rinkar, man har skills room, man har allt. Alltså, kan du inte bli bra hockeyspelare här, då kan du inte bli någonstans. Här finns det allt. Och det ska jag dra nytta av. Det var väl min bild. Sen att det finns en ekonomi som är god och allting, det här är ju fantastiskt, för det gör ju att du har en potential att lyckas. Men någonstans så kände jag väl det, att vi behöver snäppa upp det lite. Eller snäppa upp det lite. Jag vet ju vad jag står för och jag vill ha det. Det hade varit lika om jag hade kommit till Modo eller Djurgården eller vad som helst, hade jag gjort på samma sak.
Du tar med ditt engagemang igen.
Ja, det är ju där egentligen. Det är inte att det var dåligt förut jag tittar på, utan det de har gjort innan, det struntar jag egentligen i. Men jag visste hur jag ville ha det. Jag tror på att vi måste vara bra tränade. Vi måste ha bra vanor. Vi måste kunna se varandra i ögonen, högt i tak. Bygga en värdegrund. Första vi gjorde sen, vi byggde en värdegrund. Vad står vi för? det finns en playbook där nere med värdegrund i, så vi hela tiden har gått tillbaka till.
Ja, med värdegrund är jättespännande. Det ska rota lite grann i faktiskt. Det ska jag få svara på. Jag känner någonstans där att när man kommer in i en förening, oavsett om det är en liten eller stor förening, så finns det en historik. Det finns någon typ av oskrivna värderingar. Och många gånger kan jag känna att tränare kommer in i organisationer och lite grann pissar på det som har varit. Man säger liksom, jag tror att det är viktigt om man ska få ett förståelse på orten att man har respekt för historien.
Ja,
och att man har gjort så bra som möjligt. Och sen kan man tycka själv att nej, men det är inte den nivån som det ska bedrivas på. Men man har respekt för de tusentals timmar. Har det funnits någon som har kommit och knackat på det på axeln och sagt, Andreas, hör du, så här gör vi inte i HV71?
Nej, absolut inte. Och det är för att jag har respekt för det. Jag har respekt för alla. Janne Karlsson, Sunne Bergman, Uffe Dahlén, Per Mårt, alla de som har varit här inom kulturen. Det har ju varit väldigt bra. Och det, jag kan ju inte komma in och, det jag fick höra däremot när jag kom, och nu kommer den jävla Färjestad Andreas hit och ska köra sitt jävla och det är ju inte heller, det är för att folk inte känner mig riktigt. Jag är ju här professionellt för att vara tränare. Jag kan inte ändra på kultur, jag kan inte börja prata småländska för att jag har varit här i 4 månader, utan jag kommer hit med mitt engagemang. Jag har full respekt för, vi träffade Örnskog och Pelle Gustafsson här ute, Bosse Ahl träffar jag varje dag, Stillman. Det är kultur. Det är otroligt viktigt, och det kan jag aldrig bli. Det jag kan göra, det är att försöka få det här laget, föreningen, att lyfta lite till.
Vi pratar lite om det här med lyfta också. Men jag är ju grymt intresserad av första genomgången med laget. Hur presenterar du själv? Vad satt du ut för typ av, vad mår du för katedral du skulle bygga?
Den första hade jag ju då i april när jag började träna sommarträning, men det räknar jag inte, för då var inte alla här. Den riktiga första var 28 juli. Då hade vi gjort en, jag och William Ram, målvaktstränaren, hade gjort en powerpoint med värdegrund. Där vi också lämnade lite frågor öppna så killarna kunde komma med sina grejer. Och det handlade mycket om attityd. Vad vi står för, hur vi är mot varandra, vilka ord vi använder mot varandra, vilka bilder.
Vilket språk man använder.
Vilket språk, hur pratar vi med varandra? Är det okej att prata så? Eller liksom, tänker vi på hur vi pratar? Energiläckage, energi att få. Så den powerpointen handlade mycket om hur vi ska vara. Den har jag repeterat några gånger. Och den finns också på i en playbook. Killarna kan gå och läsa om den när de vill, om det är någonting som är oklart. Vi kan alltid gå tillbaka. Så det var det första jag gjorde. Det tog väl ungefär en och en halv timme kanske att gå igenom det här. Och vi gjorde den rätt snyggt med schyssta bilder och så att det verkligen blir en bild. Va?
Värdegrund är jättehäftigt. Man har en vision hur vi ska göra varje dag och sen då hur vi ska göra det. Och jag känner någonstans den här, i många föreningar, många företag ska jag säga, Andreas, så finns det liksom en värdegrund. Det finns ett antal snygga ord. Exakt, vi ska vara engagerade, bla 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 bla. Och sen så bara liksom tar man ner någon dammig perm från hyllan. Det finns tydligen en värdegrund. Hur håller du er värdegrund vid liv? Vad är nyckeln till det?
Ja, men det är att det är högt i tak, att man påminner. Till exempel, när vi kommer innanför dörren, då ska mobiltelefonen stängs av omgående. Och det är ingen som springer och tittar i den. Det kan ju låta som att, fan får de inte. Nej, men varför ska vi ha mobiltelefonen på? När vi tränar då är vi närvarande. Och då är det påminnelser hela tiden. Hela tiden, hela tiden. Och funkar inte, då finns det en böter för det. Och det är killarna satt upp själva. Det gör att vi har inga mobiltelefoner. Det är ingen som springer och tittar mellan is och fys, till exempel.
Tänker du ta selfies bara?
Nej, hur pratar vi med varandra? Vilket språk har vi till varandra, till exempel? Det hela tiden.
Vad är okej att säga, vad är inte okej att säga då?
Nej, men du kan säga så här att det sägs så mycket i omklädningsrum, och jag kan ju säga jävligt mycket också. Va? Men det kan ju, nej, men någonting som är förnedrande till exempel, eller lite att man tar på någons utseende eller så, för det kan vara mer skadligt än vad man tror.
Ja,
det är lätt att kläcka ur sig liksom att ja, men bla 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 bla, sarkasm. Vilket håll, sarkasm är en jävla fine line vad man kan använda, och alla kan inte ta det, och det här har vi pratat väldigt mycket om.
Det är svårt, för jag uppfattar i många hockeyomklädningar som så är det mycket ironi och sarkasm.
Men det får det vara.
Och hårda ord. Men det måste vara på en viss nivå.
Det måste man lära sig. Och sen vill jag också att killarna, i USA kallar man peer pressure. Alltså pressen i omklädningsrummet på varandra. Att de hanterar en del situationer själva. det gillar jag när de tar, när jag ser att de tar, behöver inte alltid vara jag som springer där varenda situation, och det har vi pratat väldigt mycket om också.
Är det informella ledarna som driver, eller låter du bara liksom att det får bara växa fram, eller hur kan du coacha peer pressure?
Ja då, det kan jag absolut göra. Kan jag ta som Ted Brithén till exempel, som är lagkapten 23 år. Det har ju varit en process för honom att växa, men nu börjar han, vet du vad, nu börjar han ta tag i såna här grejer att fan, det är inte okej att den här beter sig så eller säger så. Och det är, då har man ju kommit någon vart, va. Jag har fått pusha han lite att nu får du liksom Ted. Ibland måste du stämma i bäcken så gruppen ser det, att vem som är chief här, va. Sen har vi ju många som gör det här som bara går av sig själv och gör det, som har gjort det många år. Men
vad händer när man kliver utanför dem? När man använder språk som man inte...
Konsekvens.
Vad blir det då?
Konsekvens av handling. Det finns ju en böter. Mm. Det finns även att inte spela. Mm. Det besluten tar jag såklart. Imorgon kommer det vara en konsekvens. Kevin Fiala spelar inte imorgon. Det här kommer inte sändas idag, så att det är lugnt. Och av disciplinära skäl så är inte han med till Växjö imorgon. Och det är en konsekvens av handling.
Kan man borra lite mer i en sån grej utan att hänga ut Kevin Fiala, som är i början på sin karriär och en enorm talang?
Men är, ja, han är fantastisk, Kevin. Jag älskar Kevin.
Ja, jag förstår att du älskar Kevin, för att jag menar, han är ju också en, vad ska jag säga, en sån som bara kommer att resa sig genom den här, och förmodligen i slutspelet kommer att vara ännu viktigare. Men jag menar, en sån konsekvens kan vara ett uppträdande på is, att man inte tävlar, ett språklig konsekvens, eller tidsmässig konsekvens, eller vad finns det för olika typer
det
av ramar?
Det kan vara att man till exempel, som du säger, man inte tävlar på träning, det är ju självklart, eller match, det är ju nästan en huvudsaklig, för det är det vi ser allihop. Men sen är det passa tider. Hur är det mot dina lagkamrater? Vad händer med gruppen runt dig? Hur agerar med dina medspelare?
Men hur många sådana chanser får man? Om du inte tävlar på en övning. Jag såg i den träningen, det var en väldigt bra träning. Men det tävlas lite på vissa håll. Hur snabb är en sån feedback?
Ja, idag när jag såg Kevin så var jag på han direkt. Nu hade jag inte haft han på min sida. Vi delade upp träningen. Men då tog jag honom direkt såklart. Men det är ju... Sen när det sker upprepade gånger, då måste det bli en riktig konsekvens, och då blir det att man inte får lira helt enkelt. Och där är väl jag tror att Kevin vet hur mycket jag tycker om vi pratar om Kevin nu, eller någon annan. Jag kräver samma av allihop. Det spelar ingen roll om det är Kevin eller om
du är transparent.
Ja, och det vill jag vara.
Men ett sånt samtal med en sån som ung kille som Kevin, för att få honom att förstå att det här är någonting som kommer att gynna han framöver, för det är det handlar om. Och det måste gynna laget. Du är ju en av 26-27 spelare.
Ja,
hur går ett sånt samtal till?
Nej, men jag har ju haft många samtal. Vi brukar prata om respekt, han och jag. Prata om hur andra ser på dig. Allt från att jag brukar säga det, att varenda gång du går innanför dörren här och så står städpersonal när 7:30 bort, då säger man tjena eller tack. Liksom bara att man uppmärksammar sådana saker. Maten vi får av varandra, då är kanonmat. Att man ställer undan efter sig. Vi pratar mycket om sådana här saker. Att han nu tar tag i körskolan, som jag har fixat till honom här, så han får ett körkort. Liksom att han räddar ut sitt liv på sidan. Det är mest det här vi pratar om. Alltså det han kan göra på isen.
Han måste förstå att han bygger sin egen CV.
Ja, och att Nashville... Mm. Nashville, jag bedömer han lika som Nashville. Jag skiter egentligen i... Jag vill att han ska bli en NHL-proffs. Och bli stjärna, ja. Men jag vill vinna SM-guld i april.
Självklart.
Och därför behöver jag Kevin lika mycket som Nashville behöver om 5 år. Och det finns ingen genväg dit. Och jag vet ju det som har varit där borta. Och jag vet ju att han måste vara på hela tiden. Han är 18 år samtidigt, så det är ett jobb. Men...
Vi ska backa tillbaka lite grann till det här med att HV, ta steg, ställa krav, höja en verksamhet, vilket är väldigt komplicerat. Men när vi är inne på det här med att relationen med spelarna, så har ju du spelare som typ, jag vet inte vem som är äldst. Det är Karalaktus som är ny och äldst, va?
Ja, han är äldst nu.
39, och sen är det Mackan som är 30...
Ja, Pettan och Mackan.
Pettan, och de är 76, 77, 78. Relationen med dem och börja skruva i sakerna och konsekvenser och sådär, skillnad mot en sån som Kevin Fiala. Upplever du det som ledare?
Det blir ett annat samtal eftersom de är ju botare på olika sätt. Sen har man ju, när man är äldre, så har man ju byggt upp en...
Man har med sig en aura på något sätt.
Jag gör det väldigt enkelt för mig själv. För om jag ska börja linda in mig, då är jag bekymmer. Jag behandlar dem likadant. Jag ser till att de, och jag hoppas att de känner det, att de känner att jag har respekt för dem. För det har jag, oavsett. Då har de respekt för mig också. Sen är jag helt 100% ärlig. Så jag ser jag som tränare, till exempel om du skulle vara en äldre spelare. Du ger inte så mycket just nu, du är inte intensiv där. Det här, så får du några punkter. Men gör du det här, då kommer du spela. Men nu sätter jag dig i träning i 2 veckor till exempel. Och då, det är liksom min bedömning som spelare. Och jag lindar inte in med någon, oavsett vad de har gjort förut. Utan, och kan man hålla lite där, då kan man gå rakryggad. Och har man då killar med karaktär, då tar man det på rätt sätt och då studsar om tillbaka.
Jag tror det är grymt viktigt. Jag var skitdålig på det när jag var yngre. Och jag ska så inte säga att jag var medvetet, eller jag var omedvetet dålig. Men jag tror det är viktigt när man går in i de här samtalen, oavsett äldre eller yngre, men framförallt äldre, att båda går ut som vinnare från samtalen.
Det är extremt viktigt. Extremt viktigt. Jag har ju varit där som spelare så mycket, va? Och haft de här samtalen, ja, till mig. Både som yngre, och då var det svårt att förstå. Mm. Därför kan jag relatera till Kevin då, att det kan bli jävligt rörigt. Och som om vi går tillbaka till han idag. 100 agenter, föräldrar, coacher. Alla ska ha sitt. Jag är inte ens en agent när vi draftade 91.
Nej.
Fick läsa, farsan ringde och sa att det stod i Gävle Dagbladet att jag blev draftad Islanders. Jag hade ingen aning, så kom det en keps i brevlåda. Ja, men det är sant. Jag skötte rundan det, va?
Ja.
Det är så annorlunda idag.
Ja.
Och det, så är det. Man måste förstå sig på generationen samtidigt som man ska utbilda den.
Jag skulle nästan vilja att du tog upp ditt ämne nu. Sen ska jag prata lite Färjestad. Vi ska prata lite annat smått och gott också. Vi ska prata ditt. Men om vi kan prata om vad du brann för, eller brinner för, lite grann det här med att jobba mentalt, kan man säga, som jag begriper. Kan du berätta lite om det?
Först och främst så har man gått igenom några såna här livskriser. Jag har varit ju sjuk, jag var tränare i Mord och fick en tumör i ryggen.
Exakt, det var ju en riktigt läskig grej.
Ja, men det var det. Och jag tror väl att de människor som går igenom sådana här livsöden men kommer ut på rätt sida, då blir man jävligt ödmjuk.
Men du har pratat med om det, men jag har inte liksom ställt frågorna. Fick du liksom, alltså när du upptäckte det, hur sa doktorn det, hur snabbt?
Nej, det började ju med Mord och mitt i säsongen att mina fötter började domna bort på mig. Vart kall om tårna, satt i lägenheten på kvällen i Övik. Och sen skulle jag spela en utematch i Karlstad med Färjestad, veteranerna mot Frölunda. Det var ju en utematchen där. Då kunde inte jag åka skridskor, benen bara släpa på mig. Jag trodde nästan att jag hade dåligt slipat, vet du. Och det var första gången, det var vid jul mellan dagarna. Och sen var det sämre och sämre. Men jag var så inne i jobbet. Men det slutade med att jag stod och hängde på sargen. Och jag sa till Challe flera gånger, fan, det är någonting med mina ben. Jag vet inte vad det är. Men så vet man, gnugga på. Sen vann vi sista matchen där i kvalserien. Och så åkte jag hem och då gick jag till läkaren direkt och då fick jag en massa olika, du vet, jag hade fått MS kanske, och trodde, och det var det ena med det andra. Sen la de in mig på neurologen och så hittade de den tumören som satt jävligt illa till inne på ryggmärgen och tryckte då. Sen fick jag operera mig där på min födelsedag då i maj och tog bort mycket skelett och det var ju godartad sen- och fettvävnadstumör som hade spridit sig.
Men innan man fick reda på att det var en godartad tumör?
Ja, men det var ju, tar ju en 3-4 veckor efter att de har tagit ut den.
Vilka tankar hade du då?
Nej, jag var riktigt trasig. Jag skulle ju vara kvar i Modo. De ville ju ha kvar mig, men jag fick ju säga att jag flyttade hem av familjeskäl. Jag sa ju inte det någonstans. Och jag gömde mig mer eller mindre hemma i Karlstad. Så liten som jag var då. Ja, men det har jag gjort mig stark idag. Fick börja träna, fick börja coacha grabbens lag sen. Jag trodde ju fortfarande inte att jag var frisk efter jag var frisk. Jag hade så dålig självkänsla, självförtroende. Det sjuka var att när jag satt på mig skridskorna och gick ut på isen för att träna 0-0 i Färjestad, då släppte alla symptomer och efter operationen.
Nej.
Allt.
Häftigt.
Sen gick jag där.
Kan lägga fokus på det.
Ja, där var jag trygg. Sen fick jag mölja på med dem och sen fick Janetki sparken.
Ja.
Då kallade de in mig. Och då när jag ställde mig båse första matchen mot Djurgården, kom jag ihåg att vara hemma. Supertrygg. Men att gå igenom en sån sak då. Och sen, ja, jag har ju skilt med sådana saker som, det är ju många, va? Men
tufft.
Jag tror med det, och allt det hände under 3-årsperiod, så har jag ju liksom tänkt om. Vad är viktigt? Vem vill jag vara? Och då har jag börjat jobba mycket med det mentala. Erik Granqvist som jag har haft turen att få jobba med och inspirera mig otroligt mycket. Tog med mig till Bali, till han meditationsläraren som han har lärt sig. Som är då, ja, det är en guru. Han är Madhukar heter han. Han är från Tyskland, bor i Goa, Indien, och hela världen runt. Men han är en coach för mig. Han pratar om de här sakerna vi pratar om. Ge 100% eller åk någon annanstans. Va? Kom inte till mig på min meditationsläs och gnäll. Här ger vi gärna, va? Och sådana människor. Jag studerar Robin Sharma.
När Bali, när du åker iväg så här, kunde du liksom implementera det här direkt? Eller kände du att, alltså, eller var det mottagligt för de här sakerna? Eller tog det tid innan du på något sätt...
De säger att jag, ja, de sa ju att ingen har ju gått in i det snabbare än mig. De som var på den här retreaten var 14 personer från hela världen. Jag och Erik. Och så 12 personer från övriga världen. På en... lyxresort i Bali, mitt i djungeln, inte vid havet. Nej. Man kommer ju dit, vet du, och Grana kommer med sin charong till första och jag tänker, vad fan är det som händer? Liksom. Så sitter alla på en bädd där mitt, alltså, en liten scen som är uppbyggt ute i djungeln, träden, apor i träden och allting, man hör bara tsch. Och så kommer han in då, Madukar, och jag sitter och sneglar med det, och jag får inte ens ner. Man sitter så här med ljumsbenen ner, vet du, med mina knän, så jävla ont, vet du. Och då var det ju satsang, som det heter. Det är yoga of silence. Uh-huh. Då ska du sitta en timme helt tyst. Jag har inte varit tyst en timme hela mitt liv. Så jag sitter där. Och du vet, det var så jobbigt, vet du. Och så ser de här sitta. Och så kommer det en massa konstiga ljud och grejer. Men det handlar om det, att man ska lära sig att vara här och nu. Så alla tankar som kommer då, när man sitter så tyst, va, de ska bara låta passera. Och så ska du bara fokusera här och nu. Här och nu. Så på onsdagen, tredje dagen, då somnade jag. Jag var så jävla inne i det. Så att jag, det var så skönt. Så alla grejer som man, alla människor går ju bär på saker. Mer eller mindre. Och jag hade väl, det hade hänt mycket med sparken, affärer i stad. Jag hade gått in i HV, jag varit och rädda Södertälje som du sa. Mm. Eller gjort det jobbet innan. Mm. Allt annat. Jag åkte från Bali. Det var borta. Och det, för jag är mottaglig, jag vill att lyssna. Men det var sådant bra verktyg och sånt lugn, va. Så där har jag fått lite med. Jag mediterar lite.
Jag tänkte se hur det gått vidare,
ja,
med det.
Jag går upp på morgonen, ofta går jag upp klockan 5 eller 6. Mm. 3-4 dagar i veckan. Tar min halvtimme. Meditation. Antingen tränar jag först och sen mediterar jag lite efteråt. Och det räcker med 20 minuter. Lyssnar på lite sån musik. Läser om sånt. Inte något. Det är inte så att jag är så jätteflummig och man ligger och studerar sånt. Utan jag använder bara de redskapen jag fått av Madukar. Och Grana då, som har varit otroligt. Och det har hjälpt mig otroligt mycket.
Önskar du att du hade kommit i kontakt med det här tidigare?
Ja, det kan man. Hade jag haft det som spelare, då hade jag använt jättemycket. Det hade gjort mig mycket bättre. Men samtidigt är jag skitglad att jag får göra det idag. Mm. Och man stöter ju på människor på vägen som man märker. Om du börjar läsa då Sir Richard Branson, om du börjar läsa om Steve Jobs, om du börjar läsa om alla med människor, Einstein, och du går tillbaka till dem, alla har jobbat på samma sätt. Mm. Alla har samma läran. Och det är liksom att ha en vision. Mm. Ingenting på vägen stoppar din vision. Och de som tycker att du är konstig och så, för ofta kan du, om du är lite speciell, så anses du vara lite konstig. Men det är de som är rädda. Mm. Och där skulle jag säga att jag skulle vilja vara en visionär som vågar, vågar vara den jag är. Att ska du gå åt helvete, ska du på mitt sätt, va? Lite så. Samtidigt vara ödmjuk. Och det är väl, jag tror det är det jag jobbar med mest av allt i mitt ledarskap personligen då. Sen kan man vara hård i bås och man, du vet, man förbannar på domarna och allt. Men det kan man vara ändå.
Det
är något helt annat. Mm. Du kan ha båda sakerna.
Hur kan du använda det där mot dina spelare, och kan du förstå, kan du inspirera spelare till att själv, att de kan börja med någon typ av själslig närvaro och så vidare?
Det kan jag väl göra. Jag tror att det är ett svårt ämne att pracka på någon. Jag tror att du måste vara väldigt mottaglig. Både jag och Granqvist, om du säger, är liksom,
lite sökare sådär.
Jag har varit igenom några tuffa perioder i livet, va? Liksom, och det är också en sak man börjar läsa. Alla de människorna som har, som jag rabbade upp alldeles nyss, alla har gått igenom tuffa saker. Och, men på spelarna, jag använder mig nog av det i mitt ledarskap utan att säga att det är si eller så. Mm.
Det är grymt,
för grundtanken är densamma.
Jag skulle behöva det där också. Jag bara läst lite böcker. Jag läste han, Robin Sharma. Och...
Ja, jag har ju läst alla hans böcker. Jag var uppe och såg hans föreläsning i Stockholm för några veckor. Han är ju fantastiskt, men det är samma grundprincip. Mm. Du vet Bengt Wiström, vet du vem det är? Jag har jobbat med Bengt Wiström i flera år. Det är samma grundprincip. Mm. Han, Bengt har vunnit 17 SM-guld, det är inte så konstigt.
Basket.
Nej, super, super, super spännande. Hur vill du att i allt det här, jag menar, jag antar att du, när du har kört din fys, när du har kört din meditation eller yoga, närvaro, på något sätt bygger en energi för att klara av dagen, komma hit och ge av dig själv. Hur vill du att spelarna ska uppfatta det?
Jag vill att de ska uppskatta mig att jag är ärlig. Mm. Det tycker jag är nummer ett. Jag vet att de uppskattar mig att jag är, eller att de uppfattar mig att jag är ganska på och sådär. Men det är jag, och jag kan inte vara på något annat sätt. Om man tycker det är jobbigt och vill ändå att man ska säga liksom att man vet, han vill mitt bästa, han vill vårt bästa. Jag behöver inte uppfattas, alltså för min del, så egentligen då behöver inte. Alltså, för jag behöver inte vara deras kompis, för jag är inte deras kompis. Vill de ha hjälp finns jag alltid där. Men jag är ledaren. Jag är den som ska sätta nivån, hur vi ska vara, hur vi ska träna, hur vi ska prestera. För det är jag som är ytterst ansvarig. Men att jag har respekt för dem. De ska känna att jag har respekt för dem, för det har jag. Hur jag än är mot dem, så ska de veta att nej, men Andreas, jag kan lyfta telefonen om 4 år. Fan, han behöver hjälpa mig med det. Jag behöver låna lägenhet i Spanien eller vad det är. Liksom, förstår du? Att man kan gå härifrån och ha den relationen. Det är viktigt för mig.
Du tycker du är inne på en jätteintressant sak där. Du är engagerad, du är närvarande, du är trovärdig. Spelarna vet att du är där för deras bästa. Hur...
Jag hoppas de vet.
Ja, det är så du vill att det ska vara. Ja, men då har du en målbild, det är dit du strävar efter. Det är så du försöker genomföra varje dag.
Jag säger inte att jag gör allt det här perfekt.
Men du strävar dit.
Jag strävar dit.
Hur höga krav kan man ställa på en spelare i SHL i dagsläget? Mm. Ställer vi tillräckligt höga krav?
Det här är ganska roligt ämne. Mm. För att kunna ställa så höga krav... Alltså jag och Lavesson då, vi blir lite NHL-fixerade ibland. Mm. Och det har inte med spelet att allting är så mycket bättre där, för det är inte. Mm. Men där är det en kravbild. Mm. Och följer du inte den, då är du inte med. Och jag tycker väl idag att där har vi slantat efter i Sverige. Alltså, och då måste man då från styrelse, ordförande, till klubbdirektör, till general manager, till sportchef, till tränare, måste alla säga samma sak. Mm. Extremt viktigt. För om en tränare... i mitt case då, eller någon annans case någon annanstans, har sin bild av att du ska vara så här och inte få uppbackning, då är det kört. Då kommer det komma en kollisionskurs någonstans på vägen. För en eller två spelare kommer tycka att det här var det jobbigaste jag varit med om. Mm. Så att, nej, det ställs inte nog krav i Sverige. Jag tycker till exempel att man kan börja träda spelare. Mm. Beroende på vad de tjänar. Gör upp det 3 nivåer. Över 100 000 kanske. Kommer du upp i 150, då kan du bli tradad innan jul. Du vet hur man nu än gör det. För då kommer du se att folk börjar ligga i. Det kan jag lova dig.
Det är spelarnas marknad.
Det är spelarnas marknad. Och vet du vad? Jag älskar att de tjänar pengar. De ska ha det bra allting. Men vi måste ställa... För de gillar när de lever i en sån miljö, spelarna. Alla spelare som hamnar i en sån miljö. I stort sett alla. När de får träna hårt och det är krav att fan, här måste jag leverera i 100. Till slut så älskar de det.
Klarar man inte av din energi? Jag kan tycka när man tittar på Färjestad att man... Det är en sån tight organisation så man har svårt att släppa in luft någonstans. Och då kommer du dit och är väldigt annorlunda.
Ja.
Hur kände du dig själv som ledare i Färjestad?
Nej, men vet du vad? Jag ska vara helt ärlig. Vi ska inte prata om personer och det som har hänt något negativt. Jag har full respekt för dem. De har gjort otroligt mycket för mig. Och det har jag sagt och det menar jag. Mm. Däremot slår du huvudet på spiken lite grann, tror jag, det som hände. Jag är väldigt ambitiös och jag tror också jag var superlojal. Jag gjorde allt. Jag kanske gjorde för mycket. Ville för mycket. Och det var nog inte alla som följde dit jag ville gå. På det sättet ser man det som en liten välsignelse att det blev som det blev. Fast det var jäkligt tufft när jag fick sparken. Det var sjukt tufft. Hur ska jag berätta det för min son som spelar där? Man tänker inte på sig själv först, utan man tänker på allt. Och så kände man att man... Vad fan har jag gjort för fel? Liksom. är det fel att vilja mycket.
Men hur la Loben fram det där när han pratade med? Det måste ju vara jättemycket.
Ja, det var, jag vill inte ta några detaljer om det, för att det var tufft för mig att svälja hur jag framstod. Men för att vara professionell, och jag känner att där jag är idag hade jag ju inte varit utan det här. Så det var en livsläxa för mig. Och jag vill också påpeka att jag gjorde absolut inte allt rätt. Jag gick nog kanske lite, om man tycker det är för hårt fram, jag vet inte. Men jag är den jag är, jag står för den jag är. Jag gick ändå ut med huvudet högt. Det kan jag alltid säga.
Jag tog reda på en källa här att du hade 14 matchgenomgångar det år du fick sparken, och ni laget vann 13, så någonting rätt måste du ha gjort då.
Nej, men vet du vad, det var mycket som var väldigt bra, och det är väl det var tufft. Och
vem processar du det med sen? Vem pratar man med? Nu hittar du sen den här själsliga nivån.
Ja, men just den processen. Första var ju att jag och Erik Granqvist var ju supertajt, va? Det var ju den jag var absolut tajtast med. Men för att han var ju kvar i staben, så lämnade man ju. Jag sa till Erik, nu lägger du, vi kan prata efter säsongen du och jag. Jag vet att du alltid stöttar mig, men du ska stötta Färjestad nu. Och så drog jag till Södertälje och sådär. Men jag har ju då Bengt Wiström, som är då en mentor till mig, och som jag jobbar mycket med. Pratar självklart igenom med honom. Men sen, som kanske många gånger förut, så processar jag väldigt mycket själv. Och jag kände bara att, för Södertälje kom in i bilden väldigt snabbt där. Det skulle bli jul och grejer, och vi vill som min son, och det jag gjorde, jag började ju träna 0-0 igen, för de hade ingen tränare. Så jag gick där i katakomberna och körde och tränade 0-0 på förmiddag och kvällar, och var med dem på matcher och allting och sådär. För det var ju mitt gäng, de har ju haft som de började.
Men du kände inte rekym att gå där på något vis? Du kunde gå där med stoltheten?
Ingenting. Jag var där för 0-0-ernas skull. Och vad de andra gjorde, det var deras beslut, och det får jag respektera. Och sen gick några veckor, så kom det med Södertälje upp, och då kände jag att, vet du vad, Andreas, det här ska vi inte slå ner, det här ska bygga upp det, nu kör du liksom. Och då har jag fått tillbaka kraft. Det gick rätt snabbt. Många människor i Karlstad som vet vem jag är, känner mig, som stöttar mig otroligt bra. Vänner, även några inom klubben och så vidare, och spelare också. Så att, jag är ju ganska trygg i mig själv, men det var tufft, det ska jag säga, det var jävligt tufft. Fick ungefär samma dåliga känsla som jag var lite sjuk där. Du vet, i kroppen man tappar lite sen, men studsade tillbaka snabbt.
Tappa tonen sen.
Ja, det gjorde jag lite grann.
Hör du, en liten enkät heter det. Liten eller stor rink? Och då menar jag med liten eller stor rink, det behöver inte vara 26 meter, det kan vara 28 meter. I Finland har man 14 lag, det är tre lag som har 30 meter. Det är ett lag som är 29, och sen är det då 10 lag som har lite olika storlekar i Finland. Jag slänger bara in det. Liten eller stor?
Jag tycker stor.
Hur stor är stor? Är stor som vi har det?
Ja, det som vi har det.
Och varför då?
För jag tycker att vi har ett spel i Sverige som, alltså man kan säga så här, man tror att det blir mer fysiskt och mer kamp på den lilla rinken. Ja, det kan det bli. Men du kommer också tappa massa andra saker. Farten genom mittzon. Jag tycker att vi behöver utveckla vårt spel på andra sätt.
Är vi för taktiskt skickliga?
Ja, det är en sak jag tycker. Vi är väldigt duktiga att implementera defensiva system. Överlag duktigare än NHL-coacherna på det. Jag kan säga, skulle du sätta europeiska coacher i NHL på den rinken, då skulle det bli tajt. Och det är också att vi har en liga som inte är stängd.
Vi kanske ska 26 meter brett och 60 meter långt och förbjuda trap, förbjuda för workshop, backshop, forecheck.
Ja, men det är en sak. Eller hur skulle det se ut om ligan var stängd? När du kan bygga ett lag på flera år, spela den hockey du vill, för du kan inte åka ur och så vidare. Nu säger inte jag att jag är för att ligan ska vara stängd. Men jag säger i dagsläget, med den kvoten vi producerar spelare, det vi står för när vi kommer till NHL, det tror jag att stora rinken är en stor fördel.
Det var en enkät, då ska man ta många frågor på rad. Jag tror att det är det första, urhuset på det här.
Ja, det är jag som...
Hör du, slagsmål eller inte? Och då menar jag inte att man ska... vi säger vad, slagsmål eller inte?
Nej, av den anledningen. Jag gillar fysiskt spel, men vi kan inte slåss i Sverige. Min första fight, Niklas, i AHL.
Stefan Ostorff.
Fyra månader, bröt sönder 8 skruvar an. Jag slogs 2 gånger den matchen, men det var bara för att bevisa tränaren att jag är tuff. Vi är inte bra på det i Sverige. Skulle till exempel någon utmana Brashear, det skulle inte gå bra. Det kan bli skador. Jag själv spelar med killar som har då tagit livet av sig de sista åren borta i USA på grund av att de lider av boxardemens, de har blivit slagna så hårt. Och därför är jag emot det. Och det försvinner i NHL också.
Ja, absolut. Mm. Om vi backar ner lite grann och säger slagsmål eller inte, och vi tar det på en vår nivå.
Ja.
Hur ska vi tolka ett litet gruff på isen? Avstängningar, ta med sig, resumé, bygga någonting, återfallsförbrytare.
Där finns det ju saker att göra däremot.
För att kunna åtminstone ha någon typ av konflikt på isen.
Ja, det håller jag ju med om. Kampmomentet. Alltså det blir gruff, slår du på varandra med handskar i 25 sekunder. Alltså, det är så jäkla svart eller vitt idag. Det är så fort bara ut. Matchstraff. Pang, ingen diskussion. Avstängning. Det där ligger en jättegrej att göra. För där har vi tappat. Och det här gör att så fort vi kommer till tacklingar också. Så fort en tackling idag någon gör sig illa, då är det bara fel. Vi ser inte. Det är så att man inte tittar på vad som har hänt.
Nej.
Utan han gjorde illa sig.
Då måste du vara fult.
Du har alltid gjort illa dig i hockey.
Alltid?
Ja.
Det är liksom den sista gladiatorsporten vi har.
Ja, lite så.
Nej, det var dit jag ville komma också. Mm. Jag tror ingen... Och det är det som är så svårt att börja prata om det här med slagsmål eller inte. För att jag vill inte alls ha någon rena goons som åker okej. Men däremot vill jag ha en lättare tolkning av reglerna.
Jag skulle vilja det här. Att jag tycker det är för många spelare som agerar på ett fegt sätt. Och får åka och gömma sig lite och kommer undan med det. Det måste finnas en konsekvens där också. Mm. Vad det nu är, det får vi diskutera.
Bra. Bästa och sämsta coachen i karriären? Tigen.
Ja, Tigen och Yngve Söderström, absolut. Barry Trotz i Nashville var fantastiskt bra. Oh, sämsta coach. Ja, det var han som fick mig att slåss i AHL. Jag hade prövat allt. Det var det dåligt när jag gick till rinken.
Mm. Du kommer inte ens ihåg vad han heter.
Jo, Jim Roberts heter han. Han hade vunnit en 12 Stanley Cup med gamla Montreal-skolan där. Han hade en gammal gubbhatt på sig, så han hade ett signalhorn som han... Då kom materialen, han springade till hans rum. Det var liksom... Ja, jag kommer ihåg, han fick kalla in alla spelarna en efter en. Så fick man fundera på vilken hund man var. Skulle man komma in dagen efter och tala om vilken typ av hundkaraktär. Och jag kom bara ihåg en typ av hund, och det var Siberian Husky. För det hade en tjejkompis till mig i Hofors i skolan. Så jag sa... Ah, jag är en Siberian Husky. Du är en pudel så jävla blöt som du är, sa han, skällde han ut mig. Och det var då jag bestämde för att jag skulle börja slåss och ringa in den här Portland borta en onsdag, kom jag ihåg. Och det på så jävla mycket dänga. Så det var, han är den sämsta jag haft. Han...
Hade du undrat att du hade på med det här då? Vad hade du gjort då?
Musik. Musiker hade jag hört då. Förhoppningsvis.
Du gillar det, lilla musik.
Ja, men det är kul. Jag har gjort en spelning. Det var lika som att åka ut i Garden och lira för Rangers.
Det är gitarr som gäller.
Ja, lite grann.
Mm. Sjunger också.
Ja, när jag själv. När jag och Grana lirar.
Så du ska ta med gitarr.
Ja, det gick i sönder.
Ja, skitsnack.
Vi tar nästa gång.
Favoriträtt, vad äter du helst? Du som är från Hofors, vad blir den? Jag har inga fördomar där, men...
Nej, det var mycket... Jag är väldigt enkel.
Alltså, du är duktig att laga mat, jag hör.
Ja, fast det blir inte så mycket nu. Jag går ut där och säger att jag är mycket sushi, thai-mat. Igår åt jag thai-mat innan jag gick på bio till exempel.
När var du onykter senast?
Onykter? Alltså vad räknas det? Packad. Det var i somras en gång på kusten, tror jag.
Skönt.
Ja. Ja.
Var det, vad röstar du på? Rött eller blått? Grönt?
Blått.
Mm. Vad tjänar du?
Jag tjänar 120 000 i månaden. Det är nog lägst betalt, men det ska jag vara också.
Du är ju rookie.
Ja, men jag menar det. Det är en fantastisk lön för att jobba med det här.
Tror du på ett liv efter döden?
Nej, det gör jag egentligen inte.
Nej. Men när grät du senast?
Förra veckan. När jag var uppe i Leksand. Dagen av match. Mm. I Tällberg.
Om jag säger lemmat. Vad säger du då?
Ja. Du menar själva...
I NHL vinner man...
Ja, Stanley Cup.
Ja, i Sverige vinner man ett SM-guld, men man vinner också...
Lemmat.
Ja. Finns den tillräckligt stark framför ögonen för spelarna, precis som den finns i NHL?
Ja, det vill jag nog tro att den gör. Det är klart att Stanley Cup är ju det ultimata i den här sporten. Men för oss, för spelarna, ja. Det skulle jag bli besviken om det inte vore så.
Vet man hur hög den är, hur mycket den väger, hur omkretsen?
Nej, det är väldigt bra. Det tror jag inte. Där är vi ju dåliga i Sverige på överlag. Vi är dåliga på att hylla våra äldre eller de föregångare. Vi uppmärksammar såna här saker som bucklan. Det här är...
Presskonferens 3-3, spela de här grejerna.
Ja, här bygg. Bygg, precis. Bygg bucklan.
Bygg bucklan, det är viktigt. Kungen ska dela ut han.
Absolut. Mm. Det är sånt där bygger, absolut.
Är du nöjd med... herregud, jag håller på att missa den absolut viktigaste frågan. Jag var här för ett halvår sedan och pratade. Det var Torgny Wendelin som tog med mig hit och jag fick samlade nästan alla ungdomsledare och juniorledare i klubben. Och då satt jag och tittade, jag läste på som tusan, var lite nervös när jag ska åka ner hit och man förväntar sig att Torgny och så vidare. Så gick jag igenom och kände någonstans att HV71, jättebra lag, vunnit flera SM-guld, men aldrig fått fram någon riktigt, 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 riktigt bra spelare. Mm. Lite grann Niklas Hjalmarsson som spelar i Chicago från Eksjö, var här i 4 säsonger. Han är någonstans mitt emellan. Men annars är det mycket average. Mm. Och då, när man säger så kanske man är som att häda i kyrkan och säga att Davidsson och Pelle Gustafsson och Stefan Liv och de här är average. De är bra hockeyspelare, punkt slut. Men varför får inte HV fram något toppspelare?
Ja, det är ju, för mig att svara på är ju extremt...
En hypotes, vad tror du?
Jag tror, först och främst så har du rätt i det med alltså, top-notch i NHL kontra top-notch i Europa, som de har haft många. Det är en skillnad på det. Om jag ska rent spontant tro någonting så är det fortfarande HV71 en ung klubb. 71. 40 år. Sen vet inte jag riktigt hur det ser ut med, om jag ska vara helt ärlig, med rinkar, uterinkar och så vidare här i Jönköping. Här idag har man ju fantastiska förutsättningar. Jag har egentligen inga bra...
Förebilder?
Ja, förebilder. Men...
Måste man titta på de lokala förebilderna? Jag menar, du var i Hofors och drömde om att bli lika bra som...
Börje Salming först. Exakt. Var det Thomas Sandström sen.
Exakt. Ja. Och därför menar jag att man måste hitta de goda exemplen. Bli lika bra som Taves och Kane,
ja,
och
det
Crosby.
Ja, det är ju absolut... Det tror
kan
jag...
det vara något sånt?
Ja, men det kan det vara, absolut. Idag, det har ändrat sig lite grann idag. För det finns också en aspekt idag att jag ser som har en son själv. Det kommer fram någon kille som Fiala eller William Nylander som är 18 år. Då börjar man titta på dem. Mm. Jag säger till min son, ska du titta på någon? Ska du titta på Crosby? Mm. Jag har ju varit med Crosby, eller jag ser hur han jobbar. Mm. Det är sådana killar man ska kolla på som har gjort, som är där och namn. De här killarna kan ju hamna där. Va? Så att, ja, förebilder är ju sjukt viktigt.
Därför menar jag, på ungdomssidan i HV71 så ska man ju såklart hylla sin historia.
Ja, ja, ja.
Det är ju bara att titta här inne. Vi har ju hur många fina märken som helst där och SM-guld och grejer och människor. Men man måste titta på dem som är bäst i världen. Det tror jag är ett problem. Inte bara HV, men...
Nej, men det slår du på spiken lite grann. Det är väl så jag försöker tänka som coach också. Jag studerar ju kanske inte... Ja, ingen fel om han, Per Morts eller Roger Melin, jättebra killar, människor, duktiga coacher. Jag kollar ju kanske på Phil Jackson. Det är de här människorna. Sen kan man plocka saker från alla, men det är väl lite så det. Det är lika som spelare.
Ja, men var nyfiken.
Det är svårt för mig att säga. Nej, men jag är ingen del av kulturen här. Men
tittar man historiskt sett så är det så. Och det är spännande att se om 10 år, om du har kunnat vrida runt det och du... Kevin Fiala som trots allt kommer att vara här då i 2 eller kanske till och med 3 säsonger.
Tror du jag är om 10 år?
Nej, men om du har satt en avtryck.
Ja,
jag vet aldrig.
Nej, man vet aldrig. Det vore ju fantastiskt. Det är inte det är ju bara Roger Rönnberg som... Det är väl den första som skriver så lång kontrakt.
Ja, det tycker jag är härligt.
Ja, men jag tycker också det. Det är ju kanon.
Vad har du för långsiktig mål själv som ledare?
Det är ju svårt, när man ser kontraktstiden för det första, sen vet jag att det kan, men jag vill ju vinna. Mm. Som jag ser det nu, vore det fantastiskt att vara här. Få jobba med det här i flera år. Mm. Alltså, för du kan inte sätta på ett halvår, eller en säsong, fullt ut. Utan det tar ju flera år att få... Jag ska bara jobba med min ledarstab som jag har idag. Fortsätta bli ännu bättre. Vinna ett par guld här.
Philadelphia Flyersen.
Jag har NHL-ambitioner, det kan jag säga. Mm. Det skäms jag inte för, det har jag. Och jag tror att de hamnar det också. Mm. 8 år kanske.
Vad tycker du om mig? Vad tycker du om mig?
Om dig? Ja. Jag tycker du är bra, Niklas. Nej, men vet du vad? Jag kan säga så här. Du sticker ut. Och det får du mycket skit för. Men det är så det ska vara. Och du säger vad du tycker och rätt är det fel, man håller inte alltid med dig. Men du bygger hockeyn.
Varje gång jag säger någonting när du står på andra sidan i kameran så vet jag att du håller med mig fast du inte håller med mig ändå.
Nej, så är det inte alltid. Jag håller inte med om det, men du vill ha liten rink, jag vill ha stor rink.
Jag vill ha lite mindre rink och jag vill, egentligen så vill jag ha en dynamik. Ja. Jag kan tänka mig att Luleå har 26 meter medan HV har 30 och att man nu ska vi upp till dem och då kan man bygga sin lilla värld där uppe så att vi får olikheter i serien. Det ska jag tycka vara fantastiskt häftigt. Mm.
Jag tänker så här då, i större, det så liksom, vad gör vi i Hofors då? Vad gör vi i vad gör vi i Huddinge? Ska vi bygga om? Alltså ska vi börja...
Låt dem köra sin rink. Ja. De får, jag menar, Nacka som Valla, de hade ju 26-27 meter i Nacka då. Det var ju hur jobbigt som helst. Ja. Så kom du till
Hofors. Därför det var så jobbigt.
Det var skitjobbigt.
Jag var där och lirade med juniorlagen.
Ja, det var ju jätteliten rink.
Ja.
Och så kom du då till Hovet, känns det som ett hav. Och så vidare.
Så är det nu då?
Så att, förstår du vad jag menar? Jag tycker att det är lite häftigt. Men så som jag är i Finland där.
Nej, men jag säger också det. Jag är inte rätt eller fel. Jag tror bara att... Jag sa det också till TV. SHL har andra saker nu.
Och jobba med som är mer viktigt.
Ja, lägg kraften på det. Mm. Finns det kraft, lägg det. Sen tar vi det med rinkarna sen. Lägg kraft på andra saker.
Tusen tack för oss.
Tack. Kul.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.